Det är onsdagen den 6 juli och du lyssnar på ett specialavsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Tove Livendal bjuder in till Klukkutei, Gotlands tiokaffe, live från Almedalen. Och idag intervjuar hon terrorforskaren Magnus Ranstorp som även är kolumnist på Ledarsidan.
Välkomna till Svenska Dagbladet och Klukkutei som är gotländska för klockan 10 kaffe. Det här är ett samarbete med kaféet Ett rum för resande där jag verkligen tycker att man ska passa på att ta sitt förmiddags- eller eftermiddagskaffe eller lunch eller frukost. Det här är mitt tredje samtal här på Rådstugeplan under Almedalsveckan och idag har jag den stora glädjen att ha Magnus Ranstorp på kaffebordet igen för vi har fikat förut. Och nu hade jag skrivit fel här, men du är strategisk rådgivare på CTSS som står för Centret för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.
Det stämmer helt korrekt.
Jag hänger inte med era organisatoriska förändringar.
Nej, men egentligen har det varit så att det har varit en liten bubbla, men vi har alltid varit inom den här större bubblan, så det är inte så stora förändringar.
Okej, okay. Men jag kan kalla dig terrorexpert, så är vi.
Ja, det är terrorexpert, hållit på med det här i 30 år med att studera organisationerna på nära håll. Väldigt nära håll, ofta i Mellanöstern. Men också har vi haft en insikt i hur säkerhetstjänster, underrättelsetjänster, de som jagar de här terroristerna, hur de verkligen jobbar. Så man kan väl säga att jag är ju inte en del av det maskineriet, men vi är så nära som man kan komma i relation till att veta hur de jobbar och hur de approcherar det här batteriet av komplexa miljöer och frågor. Vad som händer när en terrorattack sker. Så att, det har varit en kavalkad genom åren. Jag har sett olika typer av terrorism. Det var som en berg-dalbana, historiens vingslag. Och ibland har man varit nära och ibland har man blivit helt överraskad över olika skeenden.
Jag ska också säga att någonting väldigt fint att du är också kolumnist på SvD:s ledarsida.
Ja, det är jag är väldigt glad för det. Och det är ju alltid en utmaning att skriva kort och koncist och kärnfullt och försöka överraska läsare som tror att jag ska approchera olika frågor på ett visst sätt och att jag får bredda det. Men det är en svår uppgift. Ni har bra redaktionella korrigeringar på, för att göra det ännu skarpare. Så det har varit en rolig process.
Mm, det tycker vi också. Jag gick tillbaka och såg, för du kom ju ombord i början av året och har hunnit med ett antal texter. Och när jag läser vad du har skrivit så är det ju en ganska dyster bild egentligen som frammanas. Det är rubriker som extremismen frodas i Sverige. Varför så tyst i Göteborgs stad? Dörren står öppen för främmande makt. Bryt försöken att enklavisera Sverige. Och nu sist då, Föreningssverige göder kriminella. Det är en mörk bild.
Alltså det är ju en mörk bild. Jag är en optimistisk person egentligen och tror på att man kan förändra verkligheten. Men det är ju så att när jag och mina kollegor vänder på de här stenarna så hittar vi massa problem och vissa är lite mindre problem men andra är stora systemfel. Och en sak som vi har låst in oss på framförallt har ju varit finansieringen. Finansieringen av extremism, finansiering av kriminella. Ofta pratar man om civilsamhället och civilsamhället gör väldigt mycket gott. Men som jag är mycket medveten om när vi pratar med polisen, NOA, bedrägericentrum, med Skatteverket, med andra. Så finns det en baksida att de här kriminella krafterna, de här extremisterna utnyttjar systemen, luckorna, uppläggen, avsaknad av samverkan mellan myndigheter till den grad att det här handlar inte om småbelopp. Det handlar om extremt stora belopp av skattemedel. Så jag ser det som en plikt att eftersom systemet är inte självkorrigerande och drar man inte fram detta och är man inte som en blåslampa i systemet för att synliggöra problem, så kommer inga förändringar. Och jag kan ju säga efter vissa av de här artiklarna så har ju personer inom myndighetssverige, inom polisen, inom Skatteverket, andra skrivit till mig och sagt tack för att du tar upp de här frågorna. Vi försöker förändra inifrån, men det är inte så jättelätt för att bli mer effektiva. Och det är inte heller lätt i Axel Oxenstiernas Sverige, där du har väldigt starka stuprör mellan myndigheter, att skapa de här hängrännorna och att skapa liksom, kontakten mellan det nationella, det regionala och det lokala. Det är fascinerande. Ju mer man öppnar på luckan, desto mer liksom, ibland ser det ännu svartare ut. Men jag ser också en förändring att det finns en insikt hos många nu att vi måste börja jobba med de här frågorna.
Men jag funderar på det. Vi talar ju väldigt mycket om det nordiska guldet, men sen den här tilliten som är så hög i våra samhällen. Och kan det vara att den står i vägen? För vi vill inte vara misstänksamma. Vi vill inte tro illa om varandra, utan vi vill tänka att vi vill gott.
Helt rätt. Jag tror du sätter fingret på något jätteviktigt. Oftast så pratas det ju mycket om tillit och det är ju jättefina kvaliteter och tolerans och demokrati och så vidare. Men när det gäller, jag har ju exempelvis tagit upp mycket om liksom islamismen, även också radikalnationalismen. Men det handlar ju om att liksom gå in och borra i konfliktytorna där demokratin kommer i konflikt med kanske andra värderingar. Därför har jag tagit väldigt stark engagemang i exempelvis arbetet mot hedersförtryck. För det är ju faktiskt, alltså våra ingångsvärden är att säkra individuella mänskliga fri- och rättigheter och jämställdhet. Det är liksom vår ingångsvärde till varför vi tittar på salafismens och salafistiska jihadismen, som är en bokstavstrogen tolkning men som starkt regulerar social interaktion och framförallt påverkar kvinnor och barn. Så jag tror att det här med tillit, att vi inte vill se de mer onda krafter, kan ju vara positivt, för då behöver man inte, då kan vi samarbeta kanske lite bättre. Men jag brukar ofta liksom, ibland höra politiker säga att men vi måste liksom satsa mer på de goda krafterna i civilsamhället och så vidare. Och jag tänker så här att hur vet ni att alla krafter är goda? Vi har ju knappt någon utvärdering. Alltså varje år så spenderar vi 20 miljarder till civilsamhället. Och det är många, jättemånga bra projekt. Du ser omedelbart engagemanget. Vissa, och många av dem är här också i Almedalen. Men samtidigt då så finns det nästan inga kontrollsystem. Och det handlar inte om att kontrollera civilsamhället och tillitsmodellen. Utan det handlar mer om att skapa transparens i det ekonomiska systemet. För det är mycket pengar i omlopp. Och min sista nu kolumn för innan sommaren så tog jag ju upp det här. Jag satt på ett seminarium med polisens bedrägericentrum och Skatteverket. Och det är så att ingen i myndighetssverige vet hur många föreningar som finns, som existerar, ideella föreningar. Och det är väl kanske inte ett jättestort problem. Men Skatteverket berättar också att de har bara i 3% av fallen, alla de här fallen, vet de vilka företrädarna är för föreningarna. Och jag tog också upp, om du inte vet vem som företräder föreningar, om du byter styrelse och så vidare, så kan du inte heller återkräva felaktiga utbetalningar. Du kan inte heller säkerställa demokrativillkor. Det här har inte politikerna tänkt igenom. Och därför så är det viktigt, tycker jag, att om du får offentliga bidrag så bör vi också ha ett företrädarregister. som ligger på Skatteverket eller någon annanstans där vi kan, vad ska jag säga, granska de ekonomiska dimensionerna.
Och det är ju, jag har inte sett att det är någon egentligen som har plockat upp det från politiskt håll.
Nej, jag tror också att, jag menar, det är precis som när man ska tackla islamismen, man vill inte stöta sig med stora grupper av personer i samhället. Även om man kanske har intentionen till att vilja göra saker, så finns det en motståndskraft i att det här kommer att kosta på för mycket. Det här kommer bara kosta mer än det smakar, och jag låter någon annan göra det, kanske mina efterträdare och så vidare. Det är kanske inte mitt problem, det är inte mitt ansvar. Och tyvärr är det ju som så att jag menar, ofta så hittar vi ju också politiker som tar det här ansvaret och som brinner för frågorna och så vidare. Och de sticker verkligen ut. De är karismatiska, de brinner för frågorna. Bra exempel, Juno Blom i hedersfrågan. Jag menar, jag tror alla politiker bävar för att diskutera den frågan gentemot henne, eftersom hon har jobbat med frågorna så pass länge och hon är så pass kunnig i de här frågorna. Men du behöver många sådana här blommor som tar tag i frågorna, som med integritet vågar ta tag i svåra frågor. För det kostar på. Det kan jag själv vittna om, att det kostar på att ta fram jobbiga frågor. Men om du vet att du har rätt, du kan även lyssna på kritik att du har fel, men om du har rätt och att det här är viktiga frågor, så får det också kosta. Så är det okej att kritiken kommer.
Precis, men belöningen kommer att vara att vetskapen att jag hade rätt, för ingen kommer någonsin att tillstå att du har så.
Det är så var det ju när jag kom tillbaka från Storbritannien och började ju liksom jobba i Sverige. Så dels var debattklimatet annorlunda, det gick inte att prata om vissa frågeställningar. Så fort vi tog upp de här frågorna så blev man anklagad för islamofobi, för rasism. Och vi hade aktivister som vid den tiden hade liksom en fingertoppskänsla av att de här frågorna flyger. Sen flög det inte så länge. Och för mig då, som har dragit upp de här frågorna, vi ska inte vara alarmistiska, men vi ska vara realistiska. Vi ska se vilka samhällsproblem som finns. Och vi ska försöka lösa dem tillsammans. Men då när exempelvis IS utropade sitt kalifat, så var det ju, då gick det inte förneka längre att 300 svenskar hade rest ner till IS. Och inte bara det, två av dem kom tillbaka och genomförde två av Europas värsta terrordåd i Paris och i Bryssel.
För det är ju någonting, vi har ju tyvärr då inte bara gjort oss kända för att exportera ihopskruvbara praktiska möbler, utan också då IS-krigare. Ja. Hur ser det ut idag? Vad är siffrorna?
Nej, men alltså, siffrorna är ganska stabila när vi tittar på. Vi gjorde en studie 2017 där vi fick aggregerat data från Säkerhetspolisen som vi begärde ut och vi fick. Och resande mönstret var ju att folk började åka 2012. De första dussintal, även kvinnor. Vi hade den högsta andelen av kvinnor av alla EU-länder i proportion till hur många som rest. 26% tror jag det ligger på. 2013-2014 var de största kullarna. Och sen avtog det 2015 med kanske 50-tal personer. Och sen var det nästan ingenting. Och folk har ju rest fram och tillbaka. Så vi har redan 150 återvändare. Och de har inte gjort någonting. Och sen har vi haft kvinnor som har kommit tillbaka och så vidare. Och det är ingen, för oss nu är det ingen stor fråga, för att systemet tar hand om dem och många av dem som kommer tillbaka, kvinnor och så vidare, de vill bara försöka leva sitt liv. Och vissa av dem naturligtvis åtalas. Och mycket fokus är ju på liksom krigsbrott. Jag har själv suttit i två rättegångar som sakkunnig vittne det här fallet med en 50-årig kvinna som hade många barn som reste ner. De är tillbaka, det går att hantera. Men de kommer tillbaka till en miljö, och det jag och mina kollegor brukar prata om är att vi ska inte bara titta på dem som individer, utan det här är ett ekosystem. Och det finns hierarkier i det här ekosystemet, och det existerar på lite olika sätt i olika städer runt omkring i Sverige. Du har vissa predikanter, imamer, du har de som radikaliserar, du har de olika platser för vad verksamheten föregår. Finansieringen sker och så vidare, och de radikaliserar och rekryterar. Den här verksamheten var fram tills, jag skulle säga 2019, den fortgick. Det var inte, alltså de kunde göra det ganska ostört. 2019 så började Säkerhetspolisen liksom ta itu med de institutionella plattformarna som fanns. Skolor. Jag menar, de här mest radikala imamerna har haft skolverksamhet. De har påverkat hundratals barn varje år. Och de har tjänat mycket pengar. De tittar på liksom kapital som de har legalt sett fått för den här verksamheten. Så ligger hos de familjerna ungefär 40-50 miljoner har de i kapital idag. Nu är skolorna nedstängda. Så att man måste förstå att det här inte bara är enskilda individer, utan det finns ett ekosystem, det finns en hierarki. Och det handlar inte bara om i Sverige och lokalt, utan även också transnationella flöden. Så det är jättekomplicerat pussel att lägga. Och det handlar om att du måste kunna förstå pusslet och hur spelplanen ser ut. Precis som i politiken. Vem som har mer makt, vad de har för agendor, hur de kommer bete sig, om det blir tryck på dem. Och sen måste du göra det jobbigt för dem om de överträder vissa, vad ska jag säga, gränser.
Du säger att de som har återvänt nu, att vi hanterar dem. Hur går det till? Hur ser den praktiska hanteringen ut? Och så vitt jag förstått så har vi fortfarande problem med att utvisa dem, eller rättare sagt genomföra utvisningar av personer som vi har betraktat som säkerhetshot och som inte egentligen ska vara kvar här, till exempel de kopplade till Gävle moské. Så hur ser vardagen ut?
Nej, men för säkerhetspolisen har använt lagen om särskild utlänningskontroll, och då går de igenom process med migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. Det är fri bevisföring i migrationsöverdomstolen, och sen beroende på besluten så måste regeringen fatta beslut om utvisning. Och ofta då kan man inte utvisa till olika länder. De flesta länder som de här radikala personerna kommer ifrån är Egypten, Irak, några statslösa palestinier och Ryssland. Tjetjenska områden. Och det är ett dilemma. Samtidigt att det här är ju inte svenska medborgare, men det går samtidigt inte att utvisa dem eftersom deras mänskliga fri rättigheter kan kringskäras på ett väldigt brutalt sätt. Så att vi är lite limbo. Och det är jättesvårt också, jag förstår de personer som lever under detta. Oavsett vad de gör, de har inga, liksom, de har inga inkomstmöjligheter, de har liksom ingen rätt att jobba, ingen rätt att få bidrag och sådär. Och självklart då kan ju familjerna, deras familjer, det blir en uppdelning. Vissa kanske har fått medborgarskap och vissa har inte fått medborgarskap. Så att, jag menar, det här, det får ju allvarliga konsekvenser. Jag tror att det är rätt jobbigt att leva så. Så det har inneburit då att vissa av de här radikala imamer, Gävle moské och så vidare, de har själva sagt att de har lämnat Sverige till Turkiet. Exempelvis. De har rest själva ner till vissa länder där de kan vara.
Jag funderar på hemvändare då, de här som då kommer tillbaka. Hur hanterar vi det på ett bra sätt idag? Är det rätt förutsättningar för att de ska kunna komma tillbaka till någon form av normalt fungerande liv här?
Det beror på vad de kommer tillbaka till. Jag lyfter ofta fram exempelvis Bettan Bivall i nordöstra Göteborg. Hon är leder den sociala insatsgruppen i Göteborg. Hade inte varit för henne och hennes sätt att tänka på hur ska vi liksom hantera och hur ska vi processa detta, så hade vi varit i mycket sämre sits. Är det bra? alltså, mycket av arbetet liksom upprätthålls på en bra nivå beroende på individuella personer som tar mycket mark och som är drivna långt utöver vad deras arbetsuppgift är egentligen. Så att vi träffar ju väldigt många personer som har varit bra. Borås fick nyligen pris för sitt arbete. Men det är ju hela tiden i motvind. Och det är en enorm stor backe att bestiga. Det är en mörk bild som träder fram varje år. Jag har varit ute i särskilt utsatta områden de sista 15 åren. Varje år jag är ute och träffar allt ifrån radikala salafister till polisen, till socialtjänst, till alla möjliga olika som kan ha viktiga ingångsvärden i de här frågorna. Det gör jag tillsammans med mina kollegor och det blir inte bättre. Och jag väntar hela tiden på att politiker ska ta liksom ett helhetsgrepp om integrationsfrågor. Och man pratar ofta om att hela samhället måste hjälpa till. Ja, men du måste organisera det här arbetet strategiskt. Vi behöver, brukar ofta säga ibland, lite små mini Marshall plans i de här utsatta områdena. Nu är de 60 stycken, runt 60 utsatta och särskilt utsatta områden. Och vi måste liksom ta ett krafttag. Vi måste tänka strategiskt i de här frågorna. Och jag blev lite förundrad över att inte man tar lite mer kraftfulla steg. Att man inte organiserar och jackar ihop. Vad kan den nationella nivån göra och vad kan den lokala nivån göra för att vända de här områdena? Men Göteborg har sagt att vi ska inte ha några utsatta områden 2025. Det är totalt orealistiskt politiskt mål. Det är en bra målsättning, men du måste också ha en vägvisning och du måste ha en strategisk plan för detta. Du måste samla aktörerna. Jag har ju sagt det här i relation till det är det här som är det svåra när du ställer en fråga. Hur går det med återvändare? Hur ska man förebygga dem? Det svåra är att de här problematiken är inbäddad i all annan social problematik med klanproblematiken, med skuggsamhället, parallella samhällsstrukturerna, med de kriminella miljöerna. Och i det så finns det den här liksom våldsbejakande extremismen. Och jag brukar ofta säga liksom att vi har inte gjort jättemånga steg för att trycka tillbaka de här krafterna. Alltså, inte heller den radikalnationalistiska miljön. Jag menar, vi brukar ofta lyfta upp högerextremismen och så vidare. Hur går det i de här städerna? Har man lyckats trycka tillbaka detta? Hur har man jobbat med det här och så vidare? Så att jag tycker att arbetet är i sin linda.
Jag funderar också på just det här med politiska responsen. Nu är ju samhället mycket större än staten, så det är inte bara politiken som kan lösa detta, utan jag tror att lösningarna finns ju i civilsamhälle, i näringslivet, och det är många aktörer som måste göra. Men jag bara funderar på om det är så att det känns för övermäktigt. För jag tänker på, jag hade ett samtal ganska nyligen med Juno Blom som du nämnde. Och om vi ska gå på de siffror som Astrid Rytter säger, så är det 250 000 barn och unga som lever under hedersförtryck i Sverige idag. Ja. Och Juno tycker ju att vi i större utsträckning ska tvångsomhänderta barn som far illa, som befinner sig i icke-lämpliga miljöer. Och tar du en bråkdel av den 250 000, så är det ändå väldigt många familjehem som ska fram. Ja. Och vi har inte den kapaciteten idag. Så att jag bara tänker att bara det att vi godtar de siffror som finns, konstaterar att det finns en massa barn som var illa, säger att vi borde göra det här men inte gör det. Det innebär i praktiken att vi godtar det som det är. Vi accepterar att det är en massa barn som far illa, as we speak.
Helt rätt. Och då funderar jag på hur man kan sova på natten när man har ansvar för de här frågorna. Alltså, du nämner siffran 250 000 personer. Det är en uppskattning. Varför har vi inte en lokal och nationell kartläggning av hedersproblematiken? Framförallt lokal, för då har du ägarskap inom kommunerna. Varför gör de inte en inventering? Hur ser det ut i vårt område? Jag kan säga så här att när polisen klassificerar särskilt utsatta och utsatta områden så gör de en högupplöst bild över var bor personen med brottsbelastning, var sker brotten, var finns de här extremisterna, var bor de? Alltså du får en kartbild över vad är det här för yta? Varför har vi inte gjort detta när det gäller hedersproblematiken? Vi lutar oss tillbaka till uppskattningar och så vidare. Det här, alltså jag tror kommuner och andra behöver hjälp till att kunna strukturera upp arbetet på ett vettigt sätt. Men för det första som jag har lärt mig genom alla år att titta på extremismen, det är att du kan ju inte åtgärda någonting om du inte vet hur problemet ser ut. Om du inte vet var problemet är och så vidare. Och det är jätteviktigt med alla individuella insatser som görs mot personer. Att tvångsomhänderta någon, det är ett jättestort ingrepp som måste göras och så vidare. Men jag tror att vi måste liksom också jobba förebyggande. Vi måste se hur bilden ser ut. Och det är helt avgörande första steg. Så att idag så skulle jag vädja till politiska partier och till regeringen att göra, att, och även lokalt sett, att man tar tag i och gör en kartläggning av hur ser hedersproblematiken ut där jag befinner mig och i mitt ansvarsområde, och vad kan jag göra åt den här frågan?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
På tal om då att ha bilden, vi vet ju att vi fortfarande lever med ett förhöjt säkerhetshot. Att vi är kvar på en nivå med ett förhöjt hot. Och jag gjorde för 4 år sedan en intervju med Jean-Louis Poirier, fransk domare och expert på verksam inom antiterrorverksamhet. Och då sa han att under 90-talet så hade man avvärjt ungefär 1-4 terrorattentat per år. Men de senaste åren då hade det varit uppe i 10-20 per år som man hade avvärjt. Och det är ju sånt som man ofta inte får veta. Jag antar att det är det där det vi ser. Vi kan se segregationsproblem, man kan se den sortens statistik. Men det är ju, jag tänker att det finns mycket information om vad som inte blev men som hade kunnat bli i värsta fall. Är det här 10-20 avvärjda terrorhot per år? Vad ligger Sverige?
Ja, säg det. Det är svårt att säga. Problemet är ju att när de missar, alltså de gör ju många räddningar som vi inte vet om. Men när de släpper igenom någonting så minns vi det. Och jag tycker, jag har rätt god insikt i hur säkerhetstjänster och underrättelsetjänster jobbar i de här frågorna. Inte bara i Sverige men också Norden och även i västvärlden. Jag är inte bekymrad på att de inte vet vilka radikala krafter finns och vem är pådrivande i de här miljöerna. De har järnkoll på det här. Men det finns alltid osäkerhetsfaktorer. Det finns ensamagerande personer som kan få för sig, även om säkerhetspolisen har varit och polisen har varit hos dem och haft preventiva samtal, så kan de få för sig imorgon kanske att göra någonting. Och vi har ju sett konsekvenserna av detta, framförallt i Oslo. Den personen var hang around i periferin till radikala miljöer. Men vi hade också galningar som han i Köpenhamn som verkar vara psykiskt, ha mental ohälsa och andra problem. Vi vet inte hela bilden. Men det är många dåd, och när du nämnde de här siffrorna, det är ju liksom en förhöjd hotbild. Inte bara, alltså islamismen var ju väldigt kraftigt 2017-2018, pikade, sen har gått ner. Vi har många personer i fängelse i olika länder som ska komma ut, i Frankrike exempelvis. Vi har högerextremismen och populismen som också kommer fram, och vi har liksom ensamagerande som skapar väldigt många dåd och säkerhetshot. Det är en väldigt komplex bild. Och det handlar ju inte bara liksom om sådana här nynazistiska grupperingar, om vi pratar om högerextremismen. Det är en, man pratar om, på engelska så, så brukar myndigheterna säga någon mixed ideology, alltså en hybrid ideologi, högerextremistisk ideologi, som kombinerar accelerationism, att försöka påskynda samhällskollapsen. Du har incels, du har starka konspirationsteorier att hantera. Och hur de här krafterna, vad det minnar ut i, det är ett jätteproblem för alla säkerhetstjänster till att kunna ligga steget före och så vidare. Och samtidigt bevara den personliga integriteten och det öppna demokratiska samhället. Funderade faktiskt på det när man är här i Almedalen, att det finns ju säkerhet överallt. Vi ser kanske inte alla som finns här, det är bra. Men det är inte många länder där du kan gå upp till statsråd eller till andra företrädare och ha diskussioner, och det ska vi värna om. Jag tycker att det är viktigt att ha sådana här mötesplatser. Men hotet är komplext. Det kommer förbli mer komplext. Vi kommer ha flera större attentat. Det viktigaste i allt detta är att vi står samman. Jag funderade på det när Drottninggatan skedde. Jag tänkte, oj, vad kommer det här leda till om det visar sig att det är en person som kommer från en viss region? Hur kommer det här spä på polariseringen och samhället? Men jag tycker att både regeringen, kronprinsessan, hade en också viktig samlande roll. Och de tog kommando och visade värdighet och så vidare. När man har så infrekventa attacker så går det säkerligen bra att försöka liksom trycka ner detta. Men får du attack efter attack efter attack, då kan det ändra det politiska samhällsklimatet och så vidare. Det underminerar medborgarnas tilltro till statens möjlighet till att skydda en. Så hela det här arbetsområdet är jättekomplext. Och vi måste väga in, det handlar inte bara om att lagföra och liksom inkapacitera personer som kan utgöra hot, men det är också att tänka lite bredare i hur kan vi stå samman som nation, även om vi kan vara väldigt olika på olika sätt. Och hur skapar vi de här goda krafterna som kan stå emot de här andra mörka krafterna? Och Sverige har varit väldigt turbulent. Jag ska bara säga två saker. Säkerhetsläget har varit rätt stabilt. När det gäller terrorhot mot Sverige så har det centrerat mycket kring Lars Vilks och de här liksom symbolfrågorna och så vidare. Tyvärr finns inte Lars Vilks med oss längre. Men det har skett två saker som har varit pådrivande till att förändra säkerhetsläget. Det ena var den här LVU-kampanjen. Som var den största informationskampanjen som Sverige har sett någonsin. Där man spred falska narrativ som riktade sig framförallt mot socialtjänsten. Där man hängde ut individuella socialsekreterare. Där man spred falska narrativ om att myndigheter kidnappar muslimska barn och tvångsassimilerar dem, etc., etc., etc. Det här fick en jättekraft i Mellanöstern. Och det fanns kraft i Sverige. Aktivister som sprang till Al Jazeera, till TRT World, till somaliska TV och så vidare. På så sätt kommunicerade till diasporan i Sverige och så vidare för att driva på en polarisering. Det var också väldigt starka terrorrörelser och krafter som började uppmärksamma Sverige. Att Sverige helt plötsligt är intressant. Så det har ändrat hotbilden. Det andra är när personer som kränker muslimer, islam och så vidare. Jag tänker på en viss provokatör som bränner Koranen. Jag ska inte ge mig in i, är det rätt eller fel? Vi har yttrandefrihet och så vidare. Men de frågeställningarna, de här symboliska sprängkraften i de här frågorna, det kan också förändra säkerhetsläget. Jag vet det, för i Danmark har man levt med det här ända sedan publiceringen av teckningarna, karikaturerna 2005.
Vi skulle kunna sitta en timme till här, men vår tid börjar rinna ut. Jag skulle bara vilja höra om du brukar rösta.
Jag brukar rösta, ja.
Och
jag kommer inte säga vilket parti.
Nej, det behöver du inte göra. Men kan du säga hur du gör när du bestämmer dig för vem eller vad du ska rösta på?
Det är ingen hemlighet. Jag är liberal. Jag värdesätter tolerans, öppenhet, demokrati. Så man kan säga att jag ligger i mitten.
Den breda.
Den breda mitten. Men vi har också haft det som... Vi har ju en demokrati, vi har olika demokratiska politiska partier, även på olika spektrum här, både på högersidan och på vänstersidan och så vidare. Vi tar ju aldrig någon politisk ställning, och det är viktigt att kunna ha liksom ett öppet politiskt samtal som är saklig och som bottnar i någonting. Vad jag sätter i fokus är öppenhet, tolerans och en liberalistisk hållning helt enkelt.
Du är ju ute och ganska aktiv i debatten, och det är inte helt ovanligt, eller det är inte helt vanligt ska jag säga, med människor som är verksam inom akademin. Vad får du för reaktionen på det?
Det är faktiskt vanligt, men det är kanske inte så vanligt i Sverige. Jag spenderade min yrkesverksamma tid i ett av Storbritanniens bästa universitet, St. Andrews University. Vi hade mycket engagemang i debatten om att hålla just liksom. Min mentor var professor Paul Wilkinson. Han skrev en bok, Terrorism in the Liberal State. Hur bekämpar man terrorismen utan att förlora sig själv i den här kampen? Vi har mycket ute i media. Jag har jobbat också för CNN som deras terrorexpert. Så jag vet hur media fungerar, men jag tycker också det är viktigt att... vi kan inte bara sitta i våra elfenbenstorn och forska för forskningens skull. Jo, det kan vi göra. Vi kan driva kunskapen vidare. Men vi måste också nyttiggöra detta för samhället. Och det har jag tagit på allra största allvar. Det är inte alltid populärt. Framförallt eftersom om man diskutera frågeställningar som kan vara upplevas som kontroversiella och så vidare, så kan det också generera hat och hot. Det får vi ibland. När vi släppte vår rapport om radikalnationalism så fick vi ha personskydd i 2 veckor till och från jobbet och på jobbet för hoten kom in. Och jag har även fått hot från islamistiska håll. Men jag ska inte överdriva dem. De finns. Det är också så att den politiska, vad ska vi säga, debattklimatet har blivit hårdare, mer polariserat. Det är hårda tongångar på social media och så vidare. Så att sen har det också funnits de som inte vill jag ska prata från akademins håll. Men vi har individuella fri- och rättigheter. Och när jag uttalar mig exempelvis på Twitter och så vidare, jag försöker inte polarisera diskussionen eller göra några inlägg. Men ibland... så är det frågeställningar där folk sprider desinformation och där folk medvetet försöker polarisera. Och då, ibland känner jag skyldighet till att ingripa.
Vi är tacksamma för att du tar tredje uppgiften på stort allvar och fortsätter höras i debatten. Stort tack för att du ville komma hit idag. Nu börjar liksom fordon rasa runt här, så att ljudmiljön har ändå dragit ett streck i debatten för idag.
Stort tack för att jag får komma hit och att jag får använda Svenska Dagbladet som en plattform för att lyfta upp olika frågeställningar som förhoppningsvis kan leda till förändring.
Tack också till er som har kommit hit och lyssnat på dagens Klucketej här i Visby under Almedalsveckan, och också till er som har lyssnat i vår podd. välkomna att fortsätta följa oss på SvD:s ledarsida, både i tidning och i podd. I hög konkurrens med denna moped så säger jag stort tack för idag.
Och tackar gör även jag från den mopedfria producentkvarten i norra Norrlands kustland. Har du några frågor eller funderingar så får du som vanligt gärna vända dig till ledarsidan@svd.se. Vi samarbetar numera med Podme, en smidig app för att hitta och lyssna på poddar. Så har du inte testat att lyssna på oss där så får du gärna göra det. Intervjun idag leddes av Tove Livendal, producent. Det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och ljudtekniker på plats i Visby var Kalle Wiman. Tack för den här gången.